Podplay.
Hej och välkommen till det 8:e avsnittet av Hälsogåtan. Jag heter Anders Wallensten, är läkare och folkhälsoexpert. Att mat och hälsa hör ihop på något vis, det vet du. Varför skulle annars så himla många hälsoråd handla om just vad, när och hur vi ska äta? Allsidigt brukar det heta. Men hur vet jag om jag äter tillräckligt allsidigt? Kanske är det lika bra att dra i sig lite kosttillskott ändå? Och multivitamin kan väl aldrig skada? Varför chansa liksom? Det här vill jag prata om med dig, Linda Backman. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Linda, du är näringsfysiolog, kostrådgivare åt Sveriges olympiska kommitté. Du är författare till böcker om mat och skribent på ämnet i Svenska Dagbladet. Och som om inte det nog har ett fantastiskt Instagramkonto med vackra bilder och massor av klokskap under namnet Maten bakom resultaten. Vad jobbar du med för närvarande?
Ja, men mitt huvudsakliga uppdrag är ju kostrådgivning för olympiska kommittén. Mm. Där jag jobbar med egentligen individ- och skräddarsydd rådgivning. Mm. Det tycker jag är roligt med mitt jobb, att ha å ena sidan det här som syftar till bättre hälsa, men sen i det här fallet då bättre prestation. Och det är också en av mina hjärtefrågor, att kunna målgruppsanpassa budskapet och styra debatten så att man hamnar rätt beroende på vem man har framför sig. För det är jätteviktigt att vi inte söker efter en universallösning för hur vi ska äta, tycker jag, utan att vi ser till att vi också har olika behov.
Mm. Och det gissar jag kan vara ganska svårt att veta när man läser en artikel om mat, vem den egentligen riktar sig till, och att det kanske är lite där man ibland hamnar fel.
Ja, att det blir en ganska polariserad debatt kan jag känna många gånger, att de som kanske väljer att läsa mina texter eller dina böcker, det är en hälsosam del av befolkningen redan från början. Att det är den som tränar mest som också cyklar till jobbet och har ståskrivbord på jobbet, och det är samma person som också vill äta bra. Mm. Och för att återknyta till det du sa i introduktionen där om vitaminer och sådär, de som faktiskt sneglar och funderar på om de inte behöver lite extra tillskott, det är ofta de som äter i grunden väldigt bra. Mm. Så att det svåra är på något sätt att få de minst hälsosamma att faktiskt förstå sina behov. Men omvänt då, att den här hälsosamma delen av befolkningen som tränar mycket. För även om vi ser att kostrelaterad ohälsa ökar, det måste vi ta på allvar. Över 50% av Sveriges befolkning är överviktig eller till och med fet som det ser ut idag. Mm. Och det är såklart viktigt att adressera de frågorna. Men vi har ett kostbudskap från myndighetshåll som riktar sig till den här målgruppen. Men när det anammas eller följs av den här gruppen som är betydande och växande med elitmotionärer, då blir det fel även för dem. Vi kan alltså inte ha en inaktiv del av befolkningen som äter för mycket socker och sen en väldigt aktiv del av befolkningen som knappt vågar äta frukt för att de är rädda att det kanske är för mycket socker i det.
Det
är
just det.
För att hårdra det lite.
Ja. Men vad innebär hälsa egentligen för dig? Om man liksom tar den på... Hälsa kan ju vara väldigt mycket olika.
Ja, men hälsa tycker jag är mer än frånvaro av sjukdom. Det är väl att vi ska må fysiskt bra såklart och mentalt, psykiskt. Men det handlar också om någon form av balans och välbefinnande, tycker jag. Att man ska vara till freds med det man gör och de man har runt sig och känna sig utvilad och någon slags balans mellan hur stimulerande och utmanande det blir, men ändå att det ska finnas rum för avkoppling.
Det medvetna fokuset på hälsa kan vara stressande i sig.
Absolut, och det tror jag också är en av anledningarna till varför folk då söker de här mirakelkurerna. Mm. Eller att det blir någon slags hälsostress.
Mm. Jag har också läst att du har tankar kring just det här begreppet med nyttig mat. Utveckla det här med nyttig. Vad tänker du?
Ja, men jag vill ju oanvändbarhetsförklara begreppet nyttig egentligen. För jag menar att det är svårt att kategoriskt rangordna eller dela in livsmedel som nyttiga och onyttiga. För det handlar ju om vilka mängder man äter av dem, vilka kombinationer, hur de tillagas. Men det handlar också om för vem, som jag var inne på tidigare, att normalt sett när vi avser nyttig mat, och kanske vi menar mat som innehåller väldigt mycket näring i relation till hur mycket energi det innehåller. Och det är ju tillämpbart för en då inaktiv del av befolkningen som kanske tenderar att äta mer kalorier än vad man förbrukar, och det resulterar i välfärdssjukdomar. Men för en annan målgrupp så är nyttig mat både det som är näringsrikt men också energirikt. Att det kan finnas en utmaning, och det stöter jag ofta på, att det är en utmaning att få i sig tillräckligt med energi. Det gör det svårt att kategoriskt lägga in. Och sen att jag tycker att det finns ju inga livsmedel som är så bra att vi kan leva på dem uteslutande. Det finns inga vi måste äta.
Nej.
Och det finns heller inga som är så dåliga att vi inte kan äta lite av dem ibland.
Men kände du igen dig i min beskrivning att det kan vara svårt att motstå den här drivkraften till att ta tillskott? Och rent evolutionärt så tänker jag att det är ganska lätt att förstå att, eller det rimligaste är att det inte behövs. Det är omöjligt så att någon har tagit ett tillskott innan man uppfann tillskott, så att säga.
Ja, jag känner igen mig i det här att det är svårt att navigera i liksom, vad som är hälsosamt och inte. Och jag förstår att det kan vara en lätt... man vill gärna vara på säkra sidan. Liksom. Och jag tycker väl alltid att man måste, när man avgör en sån sak, väga risk mot nytta på något sätt. Och då måste man ju förstå, är jag i riskzonen? Många gånger kanske vi vill ha både livrem och hängslen, jag tar det för säkerhets skull. Eller att man tänker att lite mer kan inte skada. Och där finns ju också en rädsla, tror jag, för hur processning och den snabba produktionen av mat och så där, hur det påverkar. Utarmar vi näringen i maten genom vårt sätt att förvalta och ta hand om den? Finns det verkligen så mycket näring i maten jag äter? Det är väl också en sån grej som...
Det kan ju vara intressant att fråga. Anser du att det är en befogad oro det här, att det är skillnad, att liksom grödorna är urlakade, att det inte innehåller så mycket?
Nej, det gör jag väl inte. För samtidigt som den här utvecklingen har gått så har vi också... får vi också tillgång till råvaror året om, som vi inte hade historiskt. Då var vi väldigt hänvisade till det utbudet som fanns där vi befann oss geografiskt. Och det tänker jag på när jag läste ditt avsnitt om maten också, och evolutionen i boken här. Att jag tycker det blir svårt när man säger maten vi är byggda för och sådär. För att jag tror du tar upp det också, att människan är ju så unik i det att vi kan faktiskt leva på 5 kontinenter därför att vi har förmågan att använda oss av det bränsle som tillhandahålls. Och det är unikt för oss. Och det gör också att ska vi titta vad åt vi historiskt, då måste vi ju var då? För att vi har ju ätit väldigt olika beroende på var vi har befunnit oss rent geografiskt. Och det finns väldigt få likhetstecken mellan hur kenianer äter och hur eskimoer äter. Alltså det är en enorm skillnad. Så att, jag tror att vi också ska tänka att det går att äta på väldigt många olika sätt. Och återigen den här universallösningen för vi ska äta, eller maten vi är byggda för. Vi är också generellt mycket hälsosammare idag. Det ska vi ju...
Absolut.
Får man inte glömma.
Det finns ju... Det är klart att välfärdssjukdomarna är den negativa konsekvensen av att vi har så god tillgång till näring och energi. Och vår uppgift numera är ju mycket att försöka leva ett liv utan att drabbas av dem, snarare än att vi ska drabbas av bristsjukdomar och annat som var vanligare förr.
Vi har ju en förkärlek för det feta och söta. Det har ju liksom genom historien på något sätt guidat oss till vad som är bra att äta. Och vi ska ju kunna bunkra på oss energireserver i perioder av tillgång av mat. Det har ju varit evolutionärt fördelaktigt. De som lyckades lägga på sig de här energidepåerna, de överlevde de 7 svåra åren och kunde föra sitt genetiska material vidare. Och här sitter vi med den förmågan. Men samtidigt ändå ständigt tillgång till mat till ett historiskt väldigt lågt pris. Med förfinade metoder för smakförstärkning och sådär som får oss att vilja äta mer. Och sen tror jag också att vi lever i en tid där mat används som substitut för mycket annat. Att vi äter ju av så många andra anledningar än hunger. Det finns sociala aspekter på det, men det finns också känsloreglering och kontroll kopplat till det. Så att därför är det också viktigt att på något sätt förstå varför äter man.
Om vi börjar med vitaminer, finns det de som idag behöver vitaminer och hur ska man tänka kring de här multivitamintabletterna? Om vi liksom börjar där.
Mm. Jo, men det finns absolut de som behöver vitaminer, och det olyckliga är väl, som jag sa tidigare, att många gånger de som kanske tror att de behöver dem, det är de som har den hälsosammaste kosten i botten.
Mm.
Så att vi borde mer nå, men det finns absolut motiv. Det är absolut motiverat för vissa grupper eller vissa perioder att ta det. Vi har ju till exempel från myndighetshåll så rekommenderas alla fertila kvinnor i Sverige att ta folsyra till exempel, som är ett B-vitamin.
Mm.
Vi injicerar nyfödda barn med K-vitamin i foten för att de inte har fått igång att blodet inte kan koagulera ordentligt förrän de får tillräckligt med K-vitamin som man sen producerar själv i takt med att tarmfloran kommer igång. Vi behöver ge, äter man veganskt och helt utesluter animalier, då behöver man absolut B12 som uteslutande finns i animalier. Mm. Men sannolikt behöver man också titta på D-vitamin och järn och kalcium och kanske omega-3 och så. Så att det finns absolut näringsmässiga utmaningar för vissa grupper. Många gravida kan behöva järntillskott i samband med graviditeten till exempel.
Men om man vänder på det då, hur kan man veta att man egentligen inte behöver det? Om man tänker så här, för jag tror många är väl som jag liksom då, att man känner att jo, men jag äter väl bra, men hur vet jag att det liksom är tillräckligt bra? Hur kan man tänka där?
Men då tycker jag man ska tänka, äter jag allsidigt eller finns det någon livsmedelskategori som jag utesluter? Är jag i riskzonen för någonting? Det vill säga, eller har jag tillfälligt ökade behov? Det vill säga, tillhör jag den här? Är jag fertil kvinna eller är jag gravid? Eller någonting som kan motivera det där?
Mm.
Eller har jag gjort någon läkarundersökning som vittnar om att det är en dålig, att det finns en indikation på att jag behöver det helt enkelt. Då är det ju såklart motiverat. Och sen själv tänker jag kring D-vitamin till exempel. Det får vi ju, det bildas ju i huden vid solbestrålning.
Mm.
Det är ganska svårt på våra breddgrader från perioden oktober till april.
Mm.
Särskilt om man är ute få timmar i dagsljus och den lilla hudyta som exponeras är relativt liten. Så där är väl en period där man kanske kan behöva extra.
Mm.
Och då, vad riskerar jag? Nej, jag riskerar väl ingenting att ta D-vitamin enligt doseringsanvisningarna om jag köper det från en tillförlitlig källa. Så då tycker jag att då är det väl någonting man kan absolut överväga.
Mm. Går det bra egentligen att lägga om kosten vintertid så att man får tillräckligt med D-vitamin? Hur ska man tänka då?
Det går alldeles utmärkt att tillgodose D-vitaminbehovet, och de huvudsakliga källorna är ju vitaminberikad mejeriprodukter. All mjölk och fil och yoghurt och sånt. Och fet fisk är en väldigt, väldigt bra D-vitaminkälla. Och då är det ju återigen, men utesluter jag det här? Jag kan inte bara säga att jag äter inte mejeriprodukter och sen fortfarande tro att jag får i mig allting jag behöver. Och samma sak att bli vegetarian eller vegan. Jag uppfattar att man många gånger är väldigt tydlig på att definiera vad det är man utesluter.
Mm.
Men vi måste bli minst lika bra på att i så fall tala om vad är det jag adderar istället för att få i mig samma typ av näringsämnen som jag förlorar när jag plockar bort hela det här segmentet.
Mm.
Det är ju inte så att jag måste äta blomkål. Det finns ju möjligt många andra grönsaker att äta, men jag kan inte plocka bort hela grönsakssegmentet till exempel.
Mm. Men om jag summerar lite så att äter man varierat och inte utesluter saker aktivt, då ska det mycket till för att man ska få brist.
Ja,
mm.
Får jag veta att jag har lite dåliga järnvärden, då tycker jag första åtgärden är att se hur kan jag äta för att förbättra det.
Mm.
Och sen är det inte alltid det räcker, och då är det ju tur att det finns järntabletter såklart.
Mm.
Och, där tycker jag väl kanske att det finns ju både och, de som kanske tar till det här lite väl mycket får vara på säkra sidan, men det finns ju också de som är nej, det här är onaturligt, det är jag rädd för, och där vill man ju inte heller komma, utan det är ju också, vi får inte glömma att det också är till hjälp i vissa sammanhang.
Nästa grej, om vi lämnar vitaminerna, är ju tillskott av olika slag. Och då kanske det kan vara i och för sig ämnen som man kanske borde få från maten. Men det finns ju också mer eller mindre artificiella tillägg som kanske höjer träningsprestation eller liknande. Vad är dina tankar kring sånt? Du jobbar ju ändå med elitatleter och sådär också.
Ja, men först tycker jag man måste definiera vad man menar med tillskott. För att vitaminer och mineraler som du pratar om, det är ju en form av kosttillskott. Mm. Och det tycker jag ju då är motiverat om det behövs för att förebygga eller häva en bristsituation. Vi kan inte få någon prestationshöjande eller farmakologisk effekt av att ta höga doser vitaminer. Så det vill jag också säga, att om det är så att man landar i att man faktiskt behöver det, då är det ju att följa doseringsanvisningen som gäller. Det inte ju mer desto bättre, för vissa vitaminer blir ju faktiskt toxiska om vi överdriver det. Och så är det med mycket, det är dosen som avgör giftet på något sätt.
Ja.
Men till tillskott räknas ju också energitillskott. Det kan ju vara att man behöver en sportdryck under det där långloppet, eller en energibar eller sådär. Det är ju en form av energitillskott då. Och sen den tredje formen egentligen, då brukar man prata om ergogena eller potentiellt prestationshöjande tillskott. De återfinns inte naturligt i maten, i alla fall inte i de doser som krävs för att få den prestationshöjande effekten.
Ja, därför nu är vi kanske inte elitatleter vi ska prata om, men det är ju intressant där. Var går gränsen då mot doping? Är det fastställs det?
Ja, det är väldigt tydligt vad som är, alltså vilka substanser som är dopingklassade eller inte. Och det är ju till exempel att koffein är ju en sån här ergogen substans, då, en prestationshöjande substans. Och den var ju dopingklassad fram till årsskiftet 03-04 tror jag. Men idag är den inte dopingklassad. Aha. Och det är ju en sån som kan användas då för att få till, motverka central trötthet och få till en ytterligare effekt.
Vi som äter allsidigt, är det några tillskott man behöver?
Ja, men då kan man ju också tänka att det finns ju näringsmässiga utmaningar, men det finns också praktiska utmaningar. För om du syftar på det här att ta en proteinshake efter träning eller en proteinbar, så det är ju en enorm marknad som har fullständigt exploderat. Mm. Och frågar man, behöver man det? Då är mitt svar att man behöver protein efter träning. Eller det ökar, det ger ett större sannolikhet ett positivt träningsresultat om du tränar för att bevara eller bygga muskulatur. Mm. Då är det bra att stoppa i sig protein efter träning. Det behöver naturligtvis inte komma från det här, men det är ju ett praktiskt sätt.
Är det bara praktiskt, eller är det så att om man läser på förpackningarna så står det om att det är maximerat upptag och liknande? Är det bättre upptag än att äta?
I vissa fall är det ju sammansatt av specifikt de aminosyror som är bättre på att stimulera muskeltillväxt till exempel. Och de får man ju i sig om man äter ett allsidigt proteinintag ändå, men kanske inte i så koncentrerade former. Så då behöver man ju lite mer om man tar det från ett glas mjölk till exempel. Eller sådär.
Ja, men det är bra. Och har du några tips här på mellanmål eller efterträningsgrejer som inte är ett köpt tillskott som i princip uppfyller de krav som behövs?
Men det är ju bra att få i sig framförallt vätska och protein. Så där är ju mjölk till exempel är ju väldigt bra. Eller kvarg och kes och sådär, väldigt proteinrikt också. Det är ju bra. Det finns ju växtbaserade sådana drycker också, och de är intuitivt likvärdiga, kanske man tänker att det är en havredryck eller en sojadryck eller sådär istället. Men ofta är det ju ett lägre proteininnehåll i dem, det ska man ha med sig, och då krävs det kanske lite mer. Sen är det bra om det innehåller kolhydrater, framförallt om nästa träningspass kommer snart i tiden igen. Men är det så att det dröjer minst ett dygn, som det gör för många av oss, till man tränar nästa gång, då är det inte så himla viktigt att det är kolhydrater direkt där i återhämtningsfönstret, utan då kan det faktiskt komma vid middagen en och en halv timme senare. Det är helt okej. Bra uppladdningsmål tycker jag kanske också att det är viktigt att ha fokus på, där att man kan man avsätta några timmar i veckan för träning, så vill vi se till att det blir bra timmar och då att vi orkar faktiskt ge det där lilla extra. Och förutsättningarna för det är ganska dåliga om vi går och äter lunch klockan 12 och sen efter klockan 6 efter jobbet går och tränar. Då behöver vi faktiskt tänka till att få ett mellanmål innan där, så att vi känner att vi har bränsle för att kunna genomföra den där aktiviteten med bra kvalitet.
Nej, men det kan jag verkligen känna igen med, att man äter lunch och sen så tränar man ganska långt efter. Och det är ju svårare som vanlig motionär att planera där än förstås än vad proffsen gör.
Men det är ju värt att tänka på. Precis, och all träning liksom som man hittar utrymme för som att bli av är ju bra att den blir av. Ja. Så det är inte så. Men idealt ser jag att, precis som du pratar uppvärmning där, men för mig tycker jag att träningspasset börjar egentligen vid matbordet 3 timmar tidigare. För det är då du på något sätt fyller på med det bränsle som du behöver för att kunna genomföra ett bra pass.
Sista delen av det här programmet är superfoods, eller vad man ska kalla det. Det är ju, känns som att det med jämna mellanrum kommer någon ny ingrediens som vi plötsligt behöver, som ingen har känt till tidigare annat än i någon annan del av världen. Och sen så är det lösningen på väldigt mycket. Vi har haft gojibär och vi har haft ett tag var det väldigt mycket ingefära. Vi hade de här chia bären och det, liksom, det kommer och det blir trendigt och det är ju kul att smaka nya grejer.
Så
det är roligt, men ge mig lite dina tankar kring den psykologin och varför det är så här. För det är ju helt orimligt att vi plötsligt skulle ha ett behov av något som vi inte har haft behov av tidigare. Och det är ju inte så att alla som blir gamla runt om i världen med hälsa har ätit de här bären eller så, eller ens vet om namnet på dem.
Nej, men det finns inga råvaror vi behöver som är så här, det här måste man äta. Och det är väl lite symptomatiskt för den här, när det kommer till kost och hälsa, så tycker jag det blir väldigt mycket kanske sila mygg och svälja kamel lite grann. Att man tar fasta på en liten detalj och tror att den får en väldigt stor betydelse medan man duckar mer för helheten. Jag kan tycka att det är lite. Tittar man på fullkornskorvbröd till exempel, så är det ett tydligt exempel på en fjantig produkt, tycker jag.
Liksom.
Alltså att man stoppar liksom lite extra fiber i ett korvbröd och sen så stoppar man i en korv och lägger på bostongurka och ketchup och senap på lite rostad lök och sköljer ner det med en läsk kanske. Och så tycker man att man gjorde ändå det lite hälsosamt när man hade 2 gram extra fiber i brödet. Mm. Det får en sån försvinnande liten effekt när lösningen snarare är att vi ska begränsa vårt intag av korv. Mm. Och äter vi inte korv särskilt ofta, då spelar det inte så himla stor roll vad det är för korvbröd till det. Men det är en typisk sån här som tar fasta på vår ängslighet liksom att vilja göra.
Mm. Ja, jag känner igen det.
Det är rätt. Eller man undrar, nyponpulver, är det bra? Liksom, ja, men alltså hur mycket nyponpulver ska vi äta och när då? Liksom. Mm. Det finns, det är lite som att man vill sandpappra lite innan man sågar. Liksom. Det finns mycket viktigare aspekter att ta fram innan man börjar fundera på om man ska ta det här lilla pulvret eller bäret som ska göra någon dramatisk skillnad. För så är det ju aldrig.
För det är också en fråga, det här med att äta onyttigt ibland. Om jag förstår dig rätt så är det viktiga att äta hälsosamt större delen av tiden, men att de här enstaka sakerna egentligen inte spelar så stor roll.
Nej, precis. 90-10 är väl bra, eller 80-20. Liksom. Att man ser till att det man gör i vardagen är bra, och då finns det absolut utrymme för de flesta av oss för avsteg från det. Och att mat, tycker jag, fyller ett mycket större behov än att tillgodose näringsämnen, det är ju också någonting att samlas kring. Det är en kulturbärare, det är någonting att njuta av och det är någonting som lugnar och liksom, ja, det tycker jag vi ska värna om också. Det finns andra värden hos maten som känns viktiga än att komma ner på liksom, vi äter inte näringsämnen, vi äter mat. Och därför tycker jag det är så viktigt att man kan hitta de här vardagsvalen som gör skillnad och att fokusera på det man gör ofta. Jag brukar göra liknelsen med lopp. Det är inte hälsosamt att springa en halvmara, det är att träna inför den. Den där halvmaran, det är det som är det hälsosamma, det här du gör på vägen fram dit. Och på samma sätt så är det ju inte ett problem att vi äter en tårtbit när vi fyller år. Det är ju dagligt fikabröd som blir för mycket för de allra flesta. Sen kan man i och för sig spekulera i om måltiden är så viktig. Alltså vi har ju ofta den som ett sätt att fira kring eller samlas kring. Ja. Och det kanske hade mer sin plats när mat var en bristvara. Idag när det kanske är rörelse mer som en bristvara, då kanske det snarare är så att vi borde, den där AV:n kanske inte ska handla om vad vi ska ses och dricka och äta, utan kanske vad vi ska hitta på. Liksom. Ska vi
man byter den här traditionen och samlas kring en måltid kanske, till något annat?
Det är, jag säger inte att måltiden inte ska finnas där, men den kanske inte ska vara det enda sättet att umgås. Den kanske är liksom lite förlegad för det vi har andra behov idag. Vi kanske inte ska fokusera så himla mycket på vad det ska vara på bordet eller i godispåsarna på barnkalaset, utan mer kanske på vad vi ska hitta på. Och samma sätt när vi ses kring jul, det kanske ska handla lika mycket om vad vi ska göra den där dagen som vad det ska finnas på bordet.
Ser du idag att det är ett problem med att folk äter för mycket av de här sakerna? Eller är det mer att de slänger pengar i sjön? Jag tänker på tillskott, vitaminer och superfoods.
Jag tycker att det finns ett problem att det är fel personer som använder det. Medan vi inte kanske når de målgrupper som skulle behöva det. Jag tycker att det man riskerar, förutom att man riskerar överdosering som jag pratade om, för det finns ju en betydande risk. Det är svårt att äta sig till en toxisk nivå av D-vitamin, eller det går inte, men du kan absolut med koncentrerade preparat komma upp i toxiska nivåer. Men så länge du följer doseringsanvisningarna så är det relativt ofarligt. Det farliga handlar väl i så fall om att det sätter fokus på fel sak. Att du genom att göra det känner dig safe. Nu behöver jag inte, jag tar den här vitamintabletten så kan jag fortsätta äta lika dåligt som jag har ätit. Om det blir den att man på något sätt tar till en mindre effektiv åtgärd för att kunna ducka det egentliga bekymret. Det som egentligen skulle bidra till att göra dig friskare
en
eller hälsosamma.
En genväg som egentligen inte löser problemet. Som vi också pratat lite om, att det kan inte handla om punktinsatser heller, utan hälsa är ju liksom vad man äter under lång tid, till exempel, om man ser till kosten.
Och där tycker jag, där är min alltid att liksom fokusera på de där sakerna du gör dagligen. Det är kanske därför det sägs ofta att frukost är dagens viktigaste måltid, och det går väl att argumentera både för och mot. Det finns inget sätt, även om man ser att okej, frukostätare har ofta en bättre hälsa, då är det svårt att avgöra, beror det på att de har ätit frukost, eller är det helt enkelt så att hälsosamma personer äter frukost oftare, vilket är det som är orsak och verkan här. I de fall där man har faktiskt gått in och adderat frukost så ser man att det är inget självklart sätt till en bättre hälsa. Men det som ändå gör frukosten ganska bra att fokusera på, tycker jag, det är ju att den tenderar att vara en ganska konservativ parameter. Vi tenderar att äta relativt likvärdigt frukost från dag till dag. Medan lunch funderar du, vad ska jag ta idag? Och samma sak med middagen. Men frukost gör vi relativt likvärdigt från dag till dag. Så gör vi den bra, då blir 20% av energiintaget bra varje dag, året om. Det är ju en sån effekt som får en stor impact. På samma sätt som att hittar du ett sätt att vara fysiskt aktiv hela eller delar av sträckan till jobbet, då är det så otroligt mycket vunnet, för det är någonting du gör dagligen som kanske är viktigare än att du spelar innebandy en gång i veckan. Liksom.
Då kommer ju följdfrågan förstås. Vad är en bra frukost enligt dig?
Ja, men det finns ju mycket, många olika sätt att äta. Det vill jag verkligen framhålla. Men jag tycker det är svårt att trumfa havregrynsgröt och ägg. Så jag äter det själv och ledsnar ju aldrig. Det går att variera tillbehören så himla mycket. Och få i sig mycket frukt och bär på den där gröten och ägget. Och jag tycker man står så länge och det är gott. Och, och så måste jag ha kaffe.
Och så kaffe.
Vad äter du själv till frukost då?
Ja, men jag har i perioder ätit precis som du ungefär. Men sen så är jag ju väldigt svag för ostsmörgåsar. Så att är det så att jag har tillgång till ett gott bröd, så då är det som prioriteras.
Mm, det låter väl bra. Och så länge du väljer att köpa hem ett grövre bröd och kanske skiva lite tomat och paprika på där, så behöver inte det vara en dålig frukost. Sen kan man tänka på matigare pålägg också. Om du skivar ett kokt ägg på till exempel eller sådär, så blir det, förstärker du lite på
just det,
proteinsidan.
Absolut.
Eller en hummus eller någonting. Mm.
Det låter väldigt, väldigt klokt. Tack än en gång för att du kom hit.
Tack.
Jättekul att prata med dig.
Välkommen.
Hej.
Hejdå.
Nästa avsnitt av Hälsogåtan ska handla om hur mycket eller hur lite vi egentligen behöver röra oss. Läkaren och forskaren Carl-Johan Sundberg gästar podden. Missa inte det. Alla avsnitt av Hälsogåtan hittar du i gratisappen Podplay. Annars nya avsnitt varje tisdag där poddar finns. Vi som gör Hälsogåtan är jag, Anders Wallensten, producent Lisa Tallroth och för klippning står Mats Liljenberg.
Hälsogåtan är en podd från Bonnier Fakta.
Podplay.